Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Jag är fullt medveten om att Klimakteriepodden är en livlina för många och det känns väldigt bra att göra skillnad. Men jag förstår ju också att alla avsnitt inte intresserar alla. Jag är ju trots allt övertygad om att hur frustrerad man än är på vård, restnoteringar och attityder så har vi alla möjlighet att förändra. Så tala om klimakteriet, både för- och nackdelar, goda och onda upplevelser. Men kanske så ska man också ta med sig lite ödmjukhet innan man vräker ur sig sin ilska och frustration. Det får vi höra mer om i slutet av det här programmet. Det är en hel del av er som lyssnar på alla avsnitt, men också många som bara hoppar in och ut och lyssnar på något lite random. Och då kan det kännas lite svårt att hänga med ibland, speciellt om man är helt ny lyssnare. Men därmed är det verkligen inte så att man måste ta med och lyssna på alla avsnitt eller någon speciell ordning eller lyssna från början. Jag brukar därför försöka hänvisa till avsnitt som ger bakgrund eller en bas i ämnet. Och du kan alltid använda hemsidan klimakteriepodden.se och använda den som den sökfunktion som finns där, så kan du läsa mer om innehåll i avsnitten. Har du önskemål om ett ämne som du inte ser har tagits upp så är du alltid välkommen att höra av dig. Och så kikar vi på det och ser om det går att hitta lämplig gäst och infallsvinkel. Nu så ska vi ta ett antal frågor som hänger ihop med avsnitt 301 och 306. Det handlar dels om hur man avslutar eller trappar ner hormonbehandling, bioidentisk progesteron. Och så handlar det om huruvida man kan ta progesteron i förklimakteriet eller för PMS-besvär utan östrogen alltså. Och olika doseringar och så vad man bör vara försiktig med. Så talar vi om restnoteringar och bröstcancerrisk. Jag kommer också berätta om ett icke-hormonellt läkemedel som är helt nytt på marknaden som jag personligen tror kommer kunna göra skillnad för den som inte vill eller kan ta hormoner. Och på sikt så kanske det kan ändra inställningen till behandling av vissa klimakteriebesvär. Så det finns flera anledningar att lyssna på hela avsnittet trots att det är lite längre än vanligt. Och på tal om restnoteringar så kan jag tipsa om att kolla in Läkemedelsverkets hemsida där du kan söka på ett specifikt läkemedel och styrka och få senaste inrapporterade tillgångsstatus. Länk till det här, den här sökfunktionen finns på klimakteriepodden.se under veckans avsnitt. Och där finns det också länkar till studier, mer läsning om bröstcancer och så det här nya läkemedlet vi pratar om här idag. Men nu så tar vi in veckans gäst. Så varmt välkommen och lyssna. Varmt välkommen Naomi Flamholz.
Tusen tack Åsa.
Du är ju chefsläkare och initiativtagare till den privata digitala vårdtjänsten Vomni som fokuserar på kvinnor och ger specialisthjälp i klimakteriet men även inför, efter och under. Och du är allmänläkare med klimakteriet och hormoner som specialintresse. Tyckte du det lät bra?
Det lät väldigt bra och helt rätt.
Ja. Sen kan man väl säga att du också liksom har insett att det här med kvinnohälsa är bredare än klimakteriet. Det visste du ju i och för sig redan innan, men du har också insett hur det liksom lite grann går ihop.
Precis.
Du har ju varit med i Klimakteriepodden flera gånger och bland annat i avsnitt 103 då vi pratade om PMS versus för klimakteriet. För det är ju ganska spännande hur man kan skilja de här två åt. Det kommer alltid frågor. Och vi talade ju mycket i avsnitt 264 om hur man vet vad som är vad. Och så tog vi oss an lyssnarfrågor i 295 och sexuell hälsa och testosteron i 283. Och så ett väldigt omfattande avsnitt om symptom och behandling som var 248. Så jag är jätteglad för att du är med och bidrar till så mycket kunskapsspridande här.
Tack Åsa för att jag får vara med. Jag tycker det är en fantastisk möjlighet. Så jag är så glad att du vill att jag kommer hit idag igen.
Vi har ju också gjort några fina lives på Instagram via vomni.se där vi har svarat på massor med lyssnarfrågor. Och både du och jag har ju liksom på något sätt lagt ihop mycket av de frågor som är vanliga för att försöka ge så mycket vi kan till lyssnaren och även till dina patienter skulle man ju kunna säga. Mm. För vi har nu ett avsnitt framför oss som till stor del baseras just på frågor som har uppkommit dels efter avsnitt 301 som ju handlade om nedtrappning av hormonbehandling och 306 med professor Angelica Lindén Hirschberg som handlade om bioidentisk progesteron. Det tycks liksom inte ta slut. Så vill jag ju också gärna rekommendera avsnitt 319 och 320 med gynekolog Hilde Löfqvist som ger kloka råd. Hon visar tydligt tycker jag på komplexiteten i det här med klimakteriet både med och utan behandling. Så jag tycker man kan ha med sig det. Det är så viktigt att man inte som lyssnare av det här ser det som en läkares rekommendationer för dig som individ, utan det blir lite mer allmänna resonemang, eller hur?
Absolut, precis.
Mm. Först vill jag ju fråga dig nu Naomi, nu när du i princip helhjärtat arbetat med kvinnor och hormoner och behandling av klimakteriet i några år och Vomni har haft många tusen patienter, visserligen inte alla behandlade bara av dig, men i alla fall hur har din inställning förändrats till klimakteriet och vad skulle du säga är den vanligaste frågan som kvinnor har?
Jättebra fråga. Alltså jag känner att jag liksom verkligen har lärt mig att känna stor respekt och ödmjukhet för kvinnan liksom mitt i livet. För att jag har ju lärt mig att de hormonella förändringarna verkligen kan påverka livet enormt mycket och på olika plan. Och det kan verkligen ge en dålig livskvalitet. Och jag kunde inte i mina vildaste liksom fantasier föreställa mig att det var så många kvinnor som var drabbade och så hårt. Många liksom lider, skickas runt mellan olika vårdinstanser utan att bli behandlade med respekt och utan att få uppdaterad och bra vård. Och detta har ju då tyvärr återkommit mycket och blivit bekräftat av mig genom alla mina patientmöten. Och då har jag ju mött kvinnor från hela landet. Och jag upplever under de här liksom åren jag har jobbat med detta att det har blivit ett mycket större fokus överlag på klimakteriet i media. Det har växt fram i olika professioner som arbetar med klimakteriet, till exempel olika klimakteriecoacher, träning och klimakteriet, kost och klimakteriet och liknande. Och det tycker jag är väldigt bra för att det uppmärksammas. Och jag tror att kvinnor blir medvetna om den här fasen i livet. Men om man ska se det från andra hållet, alltså från vården, så upplever jag att det faktiskt inte har hänt så mycket. Utan tvärtom, där är inga stora förändringar. Man har inte börjat utbilda personal, man har inte börjat ändra ersättningssystemet, man har inte infört screeningprogram eller informationsprogram för kvinnor 40+. Man har inte uppdaterat nationella riktlinjer och inte heller förändrat synen på olika behandlingar. Så att jag kan tycka att tyvärr går det väldigt långsamt i varje fall när det gäller vården. När det gäller de vanligaste frågorna som jag får av kvinnor så är detta ju en ganska svår fråga. Men jag tror ändå att vad är skillnaden mellan syntetiskt gulkroppshormon, alltså gestagen, och bioidentiskt mikroniserat progesteron? Vad är skillnaden och vad är bäst? Det tror jag ändå skulle vara den vanligaste frågan jag får.
Och det går ju inte att svara på. Bara
nej,
rakt upp och ner.
Det är väldigt individuellt.
Ja.
Mm.
Om du bara jättekort skulle säga, vad är det korta svaret på den frågan?
Vad som är bäst, återigen, jag skulle säga att det är individuellt. Jag brukar aldrig säga att syntetisk estrogen är verkligen bättre eller sämre och inte heller bioidentiskt, alltså mikroniserat progesteron. Utan det har att göra med dig som kvinna, vad du har för medicinska historia och vad du har för behov och önskan. Det är det som avgör vad som är bäst för dig.
Mm. Ja, för min upplevelse är att man tänker att bioidentiskt är skonsammare än det syntetiska. Och det är därför som man då tänker att jag är lite tveksam till hormoner rent generellt, så då vill jag ha det som låter snällast.
Och absolut, alltså det förstår jag också. Jag menar det som är mer kroppseget, alltså mer likt kroppens egna progesteron, är såklart mer lockande, och det förstår jag verkligen. Något som är syntetiskt och då mer olik kroppens egna progesteron, det är klart att det låter sämre. Sen är det ju så att en del kvinnor är väldigt känsliga för hormoner, och de kan vara väldigt känsliga för de syntetiska gestagenerna och inte må bra av dem, och då är det framförallt psykiskt. Och för en sån kvinna som kanske testat gestagen tidigare och inte mått bra, för henne kan det vara markant bättre med det bioidentiska progesteronet. Men när det gäller risker med de här olika preparaten, då har vi ju en del kunskap, men vi saknar också mycket kunskap. Och det är där liksom det här blir en debatt som vi kommer att prata om i dagens avsnitt.
Mm. Jag hade ju Natalia Kroos med i avsnitt 301, och då pratade vi om att avsluta hormonbehandling, och det skapade många följdfrågor som jag har fått till mig. Uppenbarligen så blir det ett väldigt komplext ämne, och när det gäller studier så kan man ju bara börja med att konstatera att det inte gör någon skillnad om man slutar tvärt eller trappar ner, vare sig när det gäller besvär eller någon negativ eller positiv påverkan för kroppen. Och det är viktigt att poängtera att man skjuter ju inte heller upp symptom genom att ta hormoner för sina besvär. Så att det är inte så att man liksom lurar kroppen, eller att kroppen på något sätt har kvar någonting som den ska göra sig av med efter en hormonbehandling. Däremot så måste man ju vara beredd på att saker som till exempel ledvärk, torrare hy, torra slemhinnor, den allmänna inflammationsnivån går upp i kroppen med mera, medan man kanske har sluppit ifrån eller passerat tiden för just vallningar, svettningar och även en del kognitiva besvär som liksom lite grann hänger ihop med den här kanske stresskänsligheten, sömn, dålig nattsömn och så vidare. Sen måste vi komma ihåg att åldrandet finns här som en komponent också. Kan inte du kort, Naomi, berätta hur det här hänger ihop?
Precis, jag tycker att du sammanfattade väldigt, väldigt bra. Och då får jag ju då bekräfta dig i det du sa, att det finns liksom inga vetenskaplig evidens eller rekommendationer på att man borde trappa ner en behandling långsamt mot att sluta tvärt. Så där kan man egentligen göra som man vill. Däremot så kan det kännas bättre rent psykiskt om man har bestämt sig för att man vill liksom trappa ner och kanske sluta, att göra det över tid och göra det långsamt för att se hur man mår på det. Det kan ju vara så att man trappar ner till halva dosen östrogen och så får man massor av vallningar och svettningar som faktiskt inte försvinner efter flera veckor. Ja, men då har man liksom fått svar på det. Så jag tror att psykiskt det kan kännas bättre att sluta, men det förändrar ingenting egentligen på det långa, om man oberoende hur man gör. Sen kan det också vara så att om man åldras, precis som du säger, och då kan det vara att det kan vara en fördel att ändra behandlingsformen. Är det så att man till exempel tar en tablett med östrogen, ja, då kanske man känner att har man kommit upp i åldern att det kan vara mer fördelaktigt att ta någonting genom huden, för att då ökar inte risken för hjärt- och kärlsjukdomar då, bland annat blodpropp. Så det kan vara att man tar ett sånt beslut, att man ändrar liksom administreringsformen, alltså hur man intar den här behandlingen när man har blivit äldre och man kanske har fått andra risker. Det kan vara att man har utvecklat till exempel högt blodtryck, och då önskar man göra så. Och det du sa också där, man skjuter ju inte upp symptomen. bara för att man tar en behandling och så slutar man. Utan kroppen landar i en balans med hormonerna och det kan ju ta upp till 5-10 år. För det är ofta den tiden som man har vallningar. För en del kvinnor så är det tyvärr så att man har vallningar längre än så, ibland hela livet. Men 5-10 år är liksom det snittet. Så att de symptomen kan ju faktiskt vara så att de inte kommer tillbaka när du slutar med en behandling. Men däremot, precis som du sa, huden kan kännas mindre elastisk om man slutar med östrogen. Slemhinnorna kan bli mer torra. Är det då så att det är lokalt i underlivet, ja då kan man ju ta lokalt östrogen. Och det kan man ju faktiskt fortsätta med livslångt utan några risker. Så det skulle jag ändå säga i sammanfattningen på din fråga.
Mm. En annan fråga som är väldigt vanlig är ju de kvinnor som har ätit hormoner i rätt många år och de upplever att de mår bra. Och då är det ju en del då som går till sin läkare som tycker att nej, men nu är det dags att du börjar trappa ner. Och då kan man känna sig lite som en bov. Hon säger här, jag fyller snart 60 och plötsligt tycker vissa läkare att jag ska sluta. Jag känner mig som en bov nu varje gång jag önskar få mitt östrogen utskrivet. Vad säger egentligen riktlinjerna och hur mycket anpassar du som läkare dig efter individen när man diskuterar det här med längden på behandling? För att det är ju som sagt inte bara vallningar och svettningar, utan det finns ju de här andra då, som man skulle kunna tolka som fördelar med att behandlas.
Mm. Alltså enligt de nya då uppdaterade nationella riktlinjerna som vi följer så har man tagit bort den här femårsgränsen som fanns tidigare. Alltså att man rekommenderade att man bara tog hormonbehandling i 5 år och sen slutade man. Nu får man ta behandling längre och det är en individuell bedömning. Och precis så gör jag. Jag tycker att den individuella bedömningen är enormt viktig. Det som är viktigt att veta är att det finns stark, man kan säga, evidens, alltså kunskap från olika studier där man kan se att ju längre tid man tar en hormonbehandling, ju mer ökar risken för då bröstcancer. Och det är framförallt efter cirka 4-5 år som den här risken blir signifikant, alltså har betydelse. Så att det är därför de här 5 åren har varit så viktiga. Nu vet man däremot att det är inte så att man tycker att den risken är så pass stor att alla kvinnor borde sluta efter 5 år, utan man gör den här individuella bedömningen om man har andra stora risker för till exempel bröstcancer men också hjärt-kärlsjukdomar. Och det kan ha att göra med livsstilsfaktorer som alkoholintag och framförallt BMI, men också om man har andra sjukdomar som påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och bröstcancer. Vad som också kan vara bra att veta är att efter man sätter ut en behandling, ja då går nivån ner till den ursprungliga efter cirka 5 år. Så det tar så pass lång tid.
Mm. Men vi kan väl också lägga till där, Naomi, att man kan säga att bröstcancerrisken, bara för att sätta det i proportion, så brukar man ju säga så här att ungefär 10% av alla kvinnor i Sverige får bröstcancer, en diagnos, under sin livstid. Alltså oavsett. Och man kan säga att då efter de här 5 åren så ökar man den individuella risken. Man brukar säga 2-3 fall per 1000, eller hur?
Precis, precis. Ja. Och så är det också så att vi tittar ju på ärftlighet också. Är det så att man har en första gradssläkting som har haft bröstcancer, då har man en lite ökad risk, jag brukar säga runt 7% ökad risk att få bröstcancer. Så att det ska man ju veta om. Också har man ett BMI 30 uppåt, då har man också en ökad risk för att få bröstcancer på cirka 7%. Och det tycker jag är något viktigt att ta med i en sån här individuell diskussion.
Mm. Men egentligen så kan man ju säga att den här friska kvinnan som är 60, hade du, om hon nu inte hade några av de här riskfaktorerna, då hade du kunnat tänka dig att fortsätta skriva ut östrogen till henne, men kanske rekommenderat att ta det via huden om hon tog det i tablettform innan.
Ja, alltså jag tycker så här, om man mår bra på sin behandling, om man tycker att ens livskvalitet har ökat markant och man själv inte önskar sluta, då ser jag ingen anledning till varför man ska sluta om det inte är något i den medicinska historien eller riskerna som visar detta. Så att hos en sån här kvinna så hade jag absolut sagt att hon får fortsätta. Jag hade gett henne den informationen som jag tycker hon ska ha när det gäller då risker när man har tagit i längre tid och när man är äldre. Men sen tycker jag att det är hon som får besluta hur hon vill göra. Ibland så tycker jag att man kan få fortsätta att ta medicinen genom munnen om man är väldigt nöjd med det. Och jag inte ser andra stora risker. Så jag tycker inte att man måste byta över till exempel på plåster eller behandling genom huden. Men det är ett alternativ för vissa kvinnor.
Det här med hormonbehandling har ju vissa fördelar, framförallt för hjärtspänstighet bland hjärtakärl och det här vi pratade om nu med hud och allt möjligt. Jag är bara nyfiken på, för den frågan får jag ibland. Jag svarar ju aldrig på medicinska frågor via vare sig mail eller DM eller någonting, men jag försöker ju ta upp dem i kommande avsnitt. Och då kommer det så här, när ni pratar så positivt om hormoner hela tiden så låter det som att man missar något om man inte tar dem. Ska jag ta även om jag inte har några problem eller inga symptom?
Ja, och det är också en jättevanlig fråga jag faktiskt får. Kan man inte använda det här liksom profylaktiskt preventivt? Och så är det ju ändå inte, utan vi jobbar ju så att vi säger ju, och vi önskar ju att man kan pröva en behandling om man har symptom som påverkar livskvaliteten negativt och som orsakas av att könshormonerna går ner. Det är liksom så vi jobbar. Och tyvärr tycker vi ju att liksom risken ändå är för stor om man inte har några symptom alls. Men jag tycker frågan är väldigt bra och det är inte så att man missar något på det sättet, men det är inte så vi gör och det är inte så de riktlinjerna som finns.
Nej, men man kan ju inte heller liksom kompensera för en dålig livsstil genom att ta hormoner eller liksom, det är ju inget mirakelmedel det här.
Nej, precis.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Många som vill sluta med sin hormonbehandling tycker också att det känns väldigt naturligt att trappa ner. Och då är en fråga som blev lite hängande i luften, det är hur gör man då med det här? Alltså östrogenet kanske man då får genom huden. Alltså att man tar de här östrogen och progesteron / gestagen separat. Hur gör man då? För man pratar hela tiden om att det är östrogenet man trappar ner. Men hur gör man med den här andra substansen då?
Alltså precis, östrogenet kan man ju trappa ner, man kan trappa ner det, man kan trappa upp det, man kan ändra det väldigt mycket om man tar östrogenet själv, alltså man inte tar det i kombination med gulkroppshormonet. Men man ska inte tänka att man ska trappa ner gulkroppshormonet på samma sätt som östrogenet, för gulkroppshormonet har vi ofta i mycket mer strikta former. Det är inte så att man kan bara ta hälften av den, för då är risken att livmoderslemhinnan växer till. För hela syftet med gulkroppshormonen, det är att livmoderslemhinnan inte ska bli tjock när man samtidigt tar östrogen. Sen vet vi också att en del kvinnor mår mycket bättre på gulkroppshormon, så att på det sättet är det också viktigt. Men jag tycker att om man börjar trappa ner så ska man såklart göra det med en kunnig vård, med en läkare som vet hur man gör. Men man ska inte tänka att man trappar ner gulkroppshormonet på samma sätt som man trappar ner östrogenet. För då är risken att det blir för lite stimulans på livmoderslemhinnan och att den kan växa till och bli tjock. Och i värsta fall så kan man ju utveckla en cancer.
Okej, den här frågan är komplicerad, för jag tänker också att just det här att det finns, som du säger, ofta i en styrka eller man tar det vid en viss frekvens och så vidare. Det här är alltså, vi kommer inte kunna vara tydligare än så här, utan det här är en individuell läkarfråga.
Precis.
Mm. Något som är väldigt aktuellt, det är ju det här med läkemedelsbrister och restnoteringar. Vad som händer om man byter mellan olika hormonläkemedel eller blir tvingad att ta en paus. Vad egentligen det här med restnoteringar handlar om är ju att läkemedel är slut hos leverantörerna och apoteken, de kan inte expediera dem även om du har ett recept i näven när du kommer. Och det här är oerhört frustrerande både för er som läkare och för oss som kvinnor och för kvinnor som då eventuellt vill börja eller sluta och ändra doser. Och, alltså, ja, det är en never ending story, och det här är inte bara någonting som drabbar hormonläkemedel, utan det finns också en hel rad andra läkemedel som faktiskt kan vara livsavgörande för individen, vilket ju östrogen faktiskt väldigt sällan är, om vi nu ska vara helt ärliga, även om man nu nästan kan uppleva det som livsavgörande. Men det blir ju då kanske en ofrivillig nedtrappning eller hoppande av och på. Och då kan det ju bli så att man står utan en tid och så får man tag på ett nytt recept och så byter man. Hur dåligt är det här? Kan man bara liksom få något annat östrogenpreparat, och varför kan man inte få det på apoteket bara? Varför byter de inte bara ut?
Ja, tyvärr är det ju inte så lätt, för hade det funnits massor av olika, man kan kalla det liksom kopior på alla de här hormonpreparaten som vi skriver ut, då hade man ju bara kunnat få ett annat märke, alltså en annan leverantör som har gjort det. Men så är det tyvärr inte med våra hormonläkemedel. Vissa av dem, de finns att det är olika leverantörer, alltså olika läkemedelsföretag som har gjort dem, men på vissa så är det tyvärr inte så. Det finns bara ett, och när det tar slut, då tar det slut. Och i och med att alla innehåller lite olika doser, östrogen, gulkroppshormon, olika typer av gulkroppshormon och olika styrkor, och så har vi olika administreringsformer, alltså olika sätt vi tar det på, i munnen eller genom huden, så är det inte så lätt. Vi kan inte bara byta rakt av, för då blir det liksom olika preparat i de här läkemedlen som vi kanske inte alltid tål. Så därför så måste vi tyvärr kanske ibland göra en ny bedömning för att kunna säga vad man ska byta till. Vissa preparat kan vi byta rakt av genom att säga att vi vet cirka hur mycket som tas upp genom kroppen. Vi kan byta från ett preparat man upptar genom huden till ett annat. Och då använder vi omräkningstabeller och såklart för kliniska liksom erfarenhet. Vi lär oss cirka hur preparaten motsvarar varandra. Men i andra fall så kan vi inte bara byta på det sättet, och då blir det lite mer komplicerat, och då måste man liksom ha hjälp av sin vårdgivare.
Men det låter ju inget bra att hoppa av och hoppa på och upp och ner i doser och olika preparat.
Nej, jag skulle inte heller rekommendera att man hamnar i den situationen där man börjar gläsa ut, till exempel om man har ett plåster och börjar gläsa ut det får man inte ha tillräckligt mycket, eller man plötsligt då hamnar i en situation där man inte har, så man måste ta en paus i några veckor och månader, för då brukar alla symptomen komma tillbaka och man mår mycket sämre, och då tar det liksom längre tid för att hitta en ny bra balans. Så att jag skulle alltid rekommendera att man har framförhållning, och vet man att det är svårt att få tag i, att man har en dialog med sin vårdgivare och då hittar ett annat preparat som man kan ta i mellantiden.
Mm. Ja, lättare sagt än gjort i vissa lägen, ja. Tyvärr. Men du, varför är det så svårt då just det här med effekten? Man kan uppleva det så olika. Hur kommer det sig då? Östrogen är väl östrogen, östrogen?
Ja, men om du till exempel tar östrogen genom munnen, då ska det tas upp genom mag- och tarmkanalen, det går genom levern och det går ut i kroppen den vägen. Tar du det genom huden, då är det ju lite mildare, lite mindre starkt och potent. Och sen kan du uppta det genom huden på olika sätt. Det finns sprayer, det finns gel, det finns plåster. Och vi vet att vi har lite olika upptagning. Och jag kan också säga med min erfarenhet är att man faktiskt reagerar ganska olika på de här preparaten. Så även om jag räknar ut att det borde vara samma upptag mellan en styrka i ett plåster och en i en gel till exempel, så är det inte alltid så. Så att man måste pröva sig fram lite och ha respekt för att det kan ta tid.
Ja, och det här återigen så blir det lite mixtrande hit och dit och fram och tillbaka och man själv står där lite ensam. Och så är det. Vi kommer liksom inte ifrån det. Det är bedrövligt faktiskt. Men hur har den här situationen ens uppstått och finns det något slut i sikte?
Ja, alltså man kan väl säga att en restsituation uppstår då egentligen när ett läkemedelsföretag inte kan leverera sina läkemedel för att liksom efterfrågan är större än det som finns. Och det finns olika anledningar till varför det kan hända. Till exempel idag är det ju mycket oro i världen. Det är hög inflation, högre energipriser, ökade fraktpriser. Och Sveriges ekonomi är inte den bästa. Och i vissa länder har man direktavtal med vissa läkemedelsbolag om att de ska få läkemedel först om det börjar ta slut, och det verkar inte som Sverige har de här avtalen. Så att det finns väldigt många olika faktorer till varför till exempel Sverige kanske inte prioriteras på den här marknaden. Och allt detta då, det resulterar i situationen vi har idag.
Hösten 2023 så kom det ju ett utskick från Svensk förening för obstetrik och gynekologi när man pratade om bioidentisk progesteron och vissa problem som man ansåg sig ha sett. Och vi hade professor Angelica Lindén Hirschberg med i avsnitt 306 och diskuterade det här utskicket. Så jag tänkte inte att vi går in på alla detaljer här, utan då får man lyssna tillbaka på 306 om man vill ha hela bakgrunden. Men oavsett då det här avsnittet där jag så gott jag kunde försökte klargöra saker, så har det kommit många frågor, och du, Naomi, är ju naturligtvis inte ansvarig för SFOG och du representerar inte heller de som skrev. Du sitter inte i den styrelsen och du representerar inte dem här och nu, men du har ju, dels har du ju tagit kontakt med de som står bakom, och du är ju själv vårdgivare som framförallt, får man väl säga, att Vomni och med dig som medicinskt ansvarig har ju valt att fortsätta skriva ut bioidentisk progesteron, vilket en del andra vårdgivare nu har slutat göra. Och i det här avsnittet med Angelica så talas det om att man har sett problem hos kvinnor som tar upp progesteron, och då ställer jag några frågor i ett här. Dels, varför har du då valt att tycker inte att det är något problem, och vad är det för problem man potentiellt ser skulle kunna uppstå, och vad är det för farligt med bioidentiskt progesteron som man ville liksom lite grann varna för?
Jo, men jag känner att jag är positivt inställd till olika typer av gulkroppshormon. Och i det här fallet pratar vi om framförallt om syntetiskt gestagen i förhållande till bioidentisk progesteron. Och anledningen är att vi kvinnor är så olika och vi har olika behov. Det finns många kvinnor som är känsliga för de syntetiska gestagenen, de är inte bra på dem. Och för de kvinnorna så kan ju det här bioidentiska progesteronet göra en enormt stor skillnad. Så jag tycker att det är viktigt att vi har väldigt många alternativ, och därför är jag fortfarande positivt inställd till detta. Däremot är det ju viktigt att veta om hur man använder det här preparatet. Vet man inte det, så tycker jag inte heller man ska liksom förskriva det. Det bioidentiska progesteronet är mindre potent, alltså mindre starkt och lite mindre säkert för livmoderslemhinnan. Den trycker inte ner det lika mycket som det här syntetiska gestagenet som vi har använt mycket tidigare. Det måste man veta om när man behandlar en kvinna med det bioidentiska progesteronet. Sen har vi också specifika riktlinjer som vi följer i förhållande till vilken dosering man ska ta. Och då är det ju så att en kvinna som fortfarande menstruerar, hon brukar ta bioidentisk progesteron 12-14 dagar per månad och sen blöda ut. Och en kvinna som har slutat menstruera och har varit blödningsfri ett år brukar ta det här i lite lägre dos och ta det varje dag för att då trycka ner livmoderslemhinnan hela tiden, för att den inte ska bli tjock och för att man inte då ska få en blödning. Och detta är ju de här riktlinjerna som vi brukar följa. Och jag tycker att om man själv, kanske på eget bevåg, börjar ta det här på ett annat sätt, till exempel att man trappar upp sin dos till en mycket högre dos än vad som är rekommenderat, eller att man kanske hoppar från en regim till ett annat, vilket betyder att om du fortfarande menstruerar och bara ska ta behandlingen i 12-14 dagar så bör du ta den varje dag istället. Då blir jag orolig som vårdgivare att det inte är säkert och att det på sikt skulle kunna ge farliga hälsoeffekter. Vi vet till exempel inte hur det här progesteronet i höga doser skulle kunna påverka kroppen, till exempel brösten. Det skulle kunna ha en negativ effekt och vi vet inte, det finns inte tillräckligt mycket forskning, men det är klart att vi oroar oss om man tar det i doser eller på ett sätt som vi inte har ordinerat. Och det är det här jag tycker liksom är det viktigaste med det här bioidentiska progesteronet. Att ska man ta det så ska det vara enligt de här riktlinjerna som finns och ihop med vårdgivare som kan de här preparaten.
Mm. Du, vad är skillnaden då om man tar det oralt eller vaginalt? För att de här kapslarna, det finns ju 100 milligram och 200 milligram och de kapslarna kan man antingen ta svälja eller så tar man det vaginalt. Finns det någon liksom risknytta effektskillnad här?
Ja, men precis. Det är så att om en kvinna har liksom problem med upptaget i tarmen, det kan vara att man har opererat tarmen till exempel, eller om hon har mycket problem med magsmärta av olika anledningar, något som kallas IBD eller kanske mycket problem med IBS eller andra sjukdomar, då kanske det inte är så bra för henne att ta det genom munnen. Då skulle jag avråda det. Då skulle jag säga att ta det i underlivet är mycket bättre. Så att där måste man anpassa lite åt vilken kvinna man har framför sig. En del kvinnor tycker ju att det är väldigt kladdigt att ta det i underlivet och en del kvinnor kan bli lite irriterade av det i underlivet och då kanske inte det passar att ta det just i underlivet. Sen är det också så att det kan vara så att man tar ett annat preparat parallellt i underlivet, till exempel lokalt östrogen. Ja, då kanske det blir väldigt mycket att ta olika, liksom två olika i underlivet och då kanske den anledningen gör att det är bättre att ta det i munnen. Så jag brukar säga så här att i munnen blir det lite mer starkt för att man för att preparatet ska igenom mag-tarmkanalen och levern. Och tar man det i underlivet så blir det lite mindre starkt. Och man kan ju bli väldigt trött av det här progesteronet. Så att är man känslig, då brukar jag alltid säga prova vaginalt först. Och är det så att man inte är känslig så kan man ju då annars ta det i munnen. Det är lika säkert för livmoderslemhinnan, oberoende om man tar det i munnen eller i underlivet.
Det här med höga doser, för Angelica var lite, hon slirade lite där med vad är höga doser och längre tid och så vidare. Det går ju inte att svara på, för här måste man jämföra det med vad tar man för östrogen och långa tid. Alltså, vi kan inte gå in på de detaljerna, för det är lätt att vi får det fel här. En annan lite knepig fråga som kom upp efter det här var ju också det här med att man får 200 milligram som man tar varannan dag istället för 100 milligram varje dag. Och då säger det ju sig självt att det blir svängande hormonnivåer. Men i övrigt så har jag svårt att begripa att det skulle vara farligt och det finns ju heller naturligtvis inga studier på det här. Och det är ju det som liksom ligger till botten för allt det här fram och tillbaka. Att vi vet så lite. Så liksom, vad säger du då om det gäller de här 200 milligram varannan dag eller 100 varje?
Man skulle säga så att om den här 100 milligrammen hade varit lättillgänglig, alltså den inte hade behövt skriva på licens och den hade varit godkänd för behandling för klimakteriebesvär, då hade det här säkert inte uppstått. Detta har ju uppstått för att det är så svårt och det är så svårt och så man ska skriva en licens och kvinnan är inte heller säker på att hon kommer att trivas med det här preparatet. Det är ju bara något vi antar när vi har vårt möte. Och då, för att ta oss runt detta och säga att ja, men vi provar och ser, då kan man prova i 2-3 månader och se, trivs man med det här preparatet överhuvudtaget trots att det blir lite svingande nivå. Ja, men då tycker jag absolut man ska söka alltså då en licens för det här svagare preparatet på 100 milligram och ta det dagligen istället. Och då trycker man ju ner livmoderslemhinnan varje dag i förhållande till att göra det lite starkare varannan dag. Så att jag tror att detta har uppkommit bara på grund av att situationen är som den är och av ett praktiskt perspektiv. Och jag tror precis som du har sagt, jag tror inte att det är farligt att ta det varannan dag, men jag tycker ändå man ska hålla sig till den vetenskapen vi har, vilket är att ta den i en lägre dos varje dag.
Mm. Och här gäller det ju också en del kvinnor som experimenterar med att ta väldigt höga doser för man tycker att man mår bra av det, och vissa av oss är ju som sagt känsligare och vissa mindre känsliga, och sen så känner man att man kanske också vill använda det här istället för att ta ett utblödningsgestagen var tredje månad, så tänker man att nej, men det här kanske jag kan använda istället. Alla de här grejerna är ju, man måste ha respekt för mediciner någonstans innerst inne, tänker jag, och det är väl det som SFOG lite grann försökte sätta stopp för här, att kvinnor inte ska experimentera så mycket själva och så kommer det ut lite fel, så att det liksom nästan blir så här, ja men nu ska vi skrämmas upp. Och det gjorde ju också att en del av dina kollegor som kanske inte kände att de hade så här jättemycket erfarenhet av det här, utan lite grann bara gick, ja, freebasade lite, om du ursäktar att jag säger så, så kanske man inte vågar längre, kan jag säga så?
Ja, så kan man säga.
Ja. Mm. Okej. Du, om man nu ser att en kvinna har fått en förtjockad slemhinna, så finns det ju väldigt effektiva mediciner för att få en sån här ordentlig utblödning. Och i vissa fall kan man ju till och med suga ut slemhinnan. Men det viktiga är ju också att man ska undersökas fysiskt regelbundet om man nu till exempel får stora eller oförklarliga blödningar. Och om man nu tar bioidentisk progesteron, så bör man ju gynundersökas för att kolla den här slemhinnan, att den är tunn och fin. Hur ofta då?
Ja, men precis. Om man tittar på Läkemedelsverkets riktlinjer, så säger de faktiskt att efter 5 års behandling, då ska man börja göra gynekologiskt vaginalt ultraljud, alltså hos en gynekolog, inte hos en barnmorska, en gång per år. Däremot kan jag tycka att om man har möjlighet, så skulle jag ändå rekommendera det, att man gör det mer ofta redan från början och då cirka en gång per år. Och det är ju för att vi vill liksom inte riskera att man ändå får en tjockare slemhinna nu när det bioidentiska progesteronet är mindre potent och mindre starkt. Och precis som du säger, Åsa, även om man plötsligt får stora blödningar eller man börjar blöda fastän man inte ska blöda, då är det ju enormt viktigt att göra gynekologisk undersökning. Och är det så att man står på väldigt höga doser östrogen, då är det svårt att säga exakt hur mycket det är, för det finns så många olika preparat. Men om man står på högre doser östrogen, då tycker jag också att det är liksom extra viktigt att kontrollera ofta med gynekologisk undersökning.
Jag vet ju att många gynekologer och även ni allmänläkare som jobbar med det här tycker ju också att vartannat år är ganska så ofta i det här sammanhanget. Och som digital vårdgivare så hänvisar ju du dem vidare, eller du remitterar kvinnan då vidare till ett ultraljud. Så att man behöver ju inte undvika att söka digitalt bara för att man vill ha just bioidentisk progesteron, tänker jag.
Nej, verkligen inte. Det är mer att man ska vara införstådd liksom från början att det krävs lite mer rutin, ultraljud och gynekologisk undersökning i förhållande till om man tar de här klassiska syntetiska gestagenen. Mm. Då behöver man inte göra gynekologisk undersökning om man inte upplever några besvär.
Är det skillnad om man tar vaginalt eller oralt hur ofta man behöver göra undersökningarna?
Nej.
Nej. I Sverige så har vi ju en tradition av att behandla klimakteriesymptom med östrogen och någon form av gulkroppshormon, gestagen eller progesteron. Men eftersom just det här progesteronet är det som vi först tappar som kvinnor när vi liksom får uteblivna ägglossningar i början av klimakteriet, eller till och med innan vi ens anser oss vara i klimakteriet, så kan man ju undra varför man inte bara tar progesteron först. Och finns det fall där man bara ska ta progesteron eller bara östrogen?
Mm. Och när vi då pratade om klimakteriebehandling, så skulle jag säga att om man har tagit bort sin livmoder, då brukar det räcka att bara ta östrogen. Då behöver man inget för att skydda livmoderslemhinnan, för man har ingen livmoder kvar helt enkelt. när det gäller att bara ta progesteron så har du ju helt rätt i din teori, Åsa, med att vad konstigt egentligen att man inte bara börjar ta progesteron när det faktiskt är progesteronet som börjar sjunka först. Men det är ju väldigt omtvistat det här, och det finns inte heller vetenskapliga belägg för att till exempel progesteron skulle ha bra effekt på PMS eller svår PMS eller då den här progesteronsvikten då som inträffar i starten av klimakteriet. Och därför motsätts då detta av SFOG då, att man ska använda progesteron utan östrogen. Och sen samtidigt så råder det också lite osäkerhet kring hur det kan påverka brösten om man bara tar progesteron till exempel. Men när det väl är sagt så kan man väl säga att det finns ju kvinnor som ändå prövar bara progesteron utan östrogen precis i starten innan de kommer ha behov också för östrogen. Och en del av de här kvinnorna har ju väldigt bra effekt, och det är ju den här liksom kliniska erfarenheten. Det finns några studier på just PMS och behandling med progesteron, och där visar det inte att den här behandlingen har bättre effekt än just placebo. Men kvinnor kan ändå uppleva att det fungerar bra. Och till exempel finns det ju receptfritt progesteronkräm som man kan köpa online till exempel. Och det finns också en del kvinnor som upplever att det har positiv effekt i starten av klimakteriet. Så att det är omtvistat det här, och jag önskar jag kunde ge ett liksom bra svar.
Men skulle du skriva, om du har en kvinna som upplever att hon har blivit lugnare och mått bättre när hon har tagit progesteron i andra delen av sin cykel, alltså lite grann när hon har upplevt mycket PMS-besvär och så vidare, och liksom i övrigt har lite mer östrogen kvar i kroppen för hon är tidigt, och hon kan plötsligt sova bättre och inte känner sig lika orolig och är så där liksom klassiskt i förklimakteriet, skulle du inte skriva ut ett bioidentiskt progesteron nu då till henne som en test?
Men jag hade gjort en väldigt noggrann liksom som här anamnesupptagning som det heter, alltså jag hade gått igenom alla hennes symptom, och jag hade gått igenom olika typer av behandlingsmöjligheter. Det är inte så att jag bara hade skrivit ut progesteron som ett första alternativ, utan jag hade gått igenom de olika liksom orsakerna och de olika behandlingsmöjligheterna till hennes situation. Så det är inte så lätt tyvärr, även detta.
Nej. Men återigen då, så är det inte svart eller vitt.
Precis.
Och här kommer vi tillbaka till det som framförallt gynekolog Hilde Lögqvist pratade mycket om. Det är ju så här, du står väldigt ensam som läkare där. Du har liksom klinisk erfarenhet, du har beprövad erfarenhet, du har forskning, och så har du en individ framför dig. Så det finns så många komponenter, så att det går inte att säga så här, ja aldrig eller ja alltid, eller hur?
Nej, men precis. Och jag tycker det viktigaste är ju att man som läkare och vårdgivare, man måste ju ha lite erfarenhet av det man gör. Det tycker jag ändå är liksom det absolut viktigaste. Har man inte det, ja, då är det nog viktigast att bara säga det. Och säga att det här kan jag inte.
Nej, men för jag tänker också att det är så många som liksom, jag hör som du så här, men om det nu är så här, finns det något bättre än bioidentiskt progesteron, då vill jag ha det. Vad är det för någonting? Och det är vi tillbaka, det är som en stor snurra här bara. Vi kommer tillbaka till att det går inte att säga så.
Och det är också många saker man måste ta hänsyn till. Det kan ju till exempel vara så här, är kvinnan fertil till exempel? Är hon väldigt ung? Skulle hon kunna bli gravid? Ja, men och vill ha ett preventivmedel, ja då kanske inte detta är den bästa lösningen. Ja, då kanske vi ska titta på något annat. Så att det är ju enormt individuellt.
Mm. Du, när man pratar om hormoner och risker så blir ju ofta svaret att nej, men det finns inte forskning på det här. Nej, det finns inte forskning på det här. Och sen så är det någon som lyckas googla fram någon forskningsstudie någonstans och säger jo, men titta här, det finns det visst det. Och sen så kanske man kan förklara det delvis. Och sen så börjar man prata om standarddoser. Och att så har man forskat på det här, men varför går det inte att svara på det där? Och kan du inte bara jättekort, Naomi, bara ge ett litet resonemang kring varför känns det ibland som läkare liksom gömmer sig bakom det här?
Ja, och säkerligen för att det precis är så det är, för att det är det vi gör, för att vi önskar ju alltid, i varje fall när man den här traditionella vården som i varje fall jag som läkare bedriver i i Europa, vi är ju väldigt, liksom, vi vill ju ha vetenskaplig egentligen bakom allt vi gör. Men inom kvinnohälsa har vi ju gjort allt för lite forskning, både i Sverige men egentligen i hela världen. Så här har vi ju väldigt lite att falla tillbaka till. Så det är väldigt tråkigt att det ska vara så här. För sen önskar vi ju samtidigt att det här ska utveckla. Vi önskar ju att det blir mycket, mycket bättre för kvinnor. Och därför tycker jag att det är väldigt synd att det egentligen är så här. Men den här beprövade erfarenheten är ju liksom minst lika viktig som vetenskap. Så att har vi mycket erfarenhet, då kan vi också liksom luta oss tillbaka på den, delvis.
Mm. Nej, men och det är väl här man kanske får söka runt efter en läkare som faktiskt har kunskap och erfarenhet då. Men det blir ju ändå väldigt svårt då, tycker jag, att när man utomlands säljer vissa av de här hormonerna över disk, och nu pratar vi inte bara liksom om något uppskyrt land som ligger någonstans i bortåt i ja, inte vet jag, utan vi pratar ju inom EU till och med, så säljs ju vissa hormoner över disk, och då måste man ju som tänka, eller jag tänker som kvinna då i alla fall, att de måste ju vara ganska harmlösa. Det kan ju inte vara någon hälsofara att liksom ta vissa hormoner. Och, liksom, förstår du vad jag menar?
Ja, men absolut. Men det är ju så att i andra länder så har man ju ofta andra riktlinjer och krav kring läkemedelsdoseringarna och hur man använder dem och säkerhet. Så att jag tror inte alltid att det är så att de är harmlösa bara för att de säljs receptfritt, till exempel i Spanien. Man har ju mindre regler och lagar där. Och bara titta på till exempel antibiotikaförbrukningen och resistensproblematiken i södra Europa. Alltså den gör mig ju mörkrädd, för där skriver man ju ut till höger och vänster och gärna receptfritt. Så att jag tror inte alltid att det är så att bara för att det är receptfritt i ett annat land så är det liksom ofarligt.
Nej. Nu, Naomi, så jag vill ju gärna vara lite i framkant här och ge mina lyssnare så mycket information som jag bara kan, förutsatt att den är relevant. Och något som är relevant och det faktiskt finns är att det faktiskt finns ett nytt receptbelagt läkemedel på marknaden som är hormonfritt. Och det heter Veosa, och på fast.se så kan man läsa att Veosa är avsett för behandling av måttliga till svåra vasomotoriska symptom, VMS som det förkortas, som är förknippade med menopaus. Och VMS är ju framförallt vallningar och svettningar. Men det här är ju superintressant och spännande för att se hur det här kommer tas emot. För vem som helst kan ju gå in och läsa mer på just fast då, om man är nyfiken på Veosa. Och det verksamma ämnet i här är ju då inte hormoner, utan det är ett icke-kroppseget, ett kemiskt ämne som heter fesolinetant eller fesolinitant. Och det påverkar då hjärnans temperaturcentrum och blockerar då ett protein som triggar värmevallningarna. Och jag tillägger bara att det än så länge inte ingår i högkostnadsskyddet och kommer med största sannolikhet bara gälla för den som inte kan ta hormoner framgent, där det finns liksom ett hinder av något slag för hormoner. Så det kommer inte vara ett förstahands alternativ för gemene kvinna. Men jag vet ju att du precis också haft ett längre möte med läkemedelsföretaget, och jag är nyfiken på vad du tror och tycker. För mig verkar ju det här vara en riktig, verklig öppning för den som främst lider av just vallningar och svettningar, vilka ju får en enorm effekt på sömn, självkänslan och välbefinnandet, som sammantaget leder till exempel kognitiva besvär.
Och det är ju så här också att mellan 75-80% av alla kvinnor i klimakterieåldern får ju besvär, oftast med vallningar och svettningar. Så det är ju enormt många som får de här besvären. Och därför är jag ju väldigt liksom glad att det har kommit liksom ytterligare en behandlingsmöjlighet mot just detta, men som då inte innehåller hormoner. För att det är ju så att en del kvinnor vill inte använda hormoner, andra kvinnor kan inte använda hormoner av olika anledningar. Så jag tycker det är så enormt bra att vi nu får ytterligare ett alternativ som vi kan välja mellan, för att då individanpassa behandlingen, som vi alltid måste göra.
Ja, och tror du att det här kommer få stort genomslag?
Jag tror det. Jag tror det kommer bli en stor efterfrågan, och jag tror det kommer bli många kvinnor som kanske vill pröva det, kanske innan man prövar klassisk hormonbehandling. Sen kan det vara så att en del kvinnor som kanske har blivit lite äldre och som kanske blir oroliga för att fortsätta, de kanske vill byta till det här preparatet om de upplever att de får vallningar och svettningar när de slutar med sina preparat. Och sen är det ju de här kvinnorna som inte kan ta hormonpreparat som skulle kunna ha en väldigt bra effekt av detta. Mm. För precis som du sa, vallningar och svettningar påverkar ju enormt mycket, både dagtid för en del kvinnor och också då nattid för att man inte kan sova. Och då blir man trött, man kan få kognitiva besvär, man kan till och med få hjärtklappning när man får vallningar och svettningar, och kan mycket av det här försvinna, så skulle det kunna vara väldigt positivt.
Mm. Men du, den första jag tänker på är ju den som har haft haft bröstcancer. De får ju ofta monstruösa vallningar och svettningar.
Mm, verkligen, och det är ju enormt påfrestande. Så att för den här gruppen kvinnor så skulle det här kunna vara ett alternativ, och då måste det ju såklart anpassas åt vem det är, om man har en aktiv bröstcancer eller om man har haft det när man står på den här behandlingen. Men det är som sagt en individuell bedömning.
Men då kan vi väl också säga att det är ju faktiskt så att Viosa har inte forskat på kvinnor som har bröstcancer eller inte haft bröstcancer. Så att jag ser framför mig här nu att alla bröstcancerpatienter, de kommer rusande, men så säger läkarna i alla fall nej.
Ja, nej, men precis som du säger, det har inte gjort forskning än. Det kommer det sannolikt göra mycket snart på kvinnor med aktiv bröstcancer eller kvinnor som har haft bröstcancer. Men när man tittar på hur det här preparatet fungerar så verkar det inte så sannolikt att det skulle kunna påverka en tidigare bröstcancer till exempel, men vi vet inte. Så att det här kommer ju bli en bedömning som kommer att göras mellan olika specialiteter där både onkologerna, alltså bröstläkarna, kommer att vara involverade, men också andra läkare som gynekologer och allmänläkare. Så att jag tror ändå absolut att man ska se det positivt om man är i den här gruppen.
Mm. Ja, vad bra. Men fortsättning följer, kan vi väl säga. Men redan nu så går det ju alltså att få det här preparatet utskrivet, och jag kan bara berätta då att i och med att det inte ingår i högkostnadsskyddet och för den som inte då tillhör en grupp som inte kan ta hormoner, så kostar det ungefär 680 kronor per månad, och det är en ganska stor utgift om jag bara ska jämföra det med till exempel estradotplåster som har blivit utslängda från högkostnadsskyddet på till exempel styrkan 37,5. Inte alla estradotplåster doser har det, bara så att inte alla blir nervösa nu. Men just 37,5 har man tagit bort ur högkostnadsskyddet, och då har man en månadskostnad som ligger på ungefär 110 kronor. Visserligen måste det kombineras med en spiral, gestagen eller progesteron, men det är ju i alla fall väldigt billigt om man jämför med 680 kronor, så det kanske inte är det perfekta läkemedlet för alla. Men har vi något mer som vi behöver tillägga där?
Nej, jag tycker inte det. Jag tyckte du fick med väldigt mycket.
Mm. Bra, men då lämnar vi Viosa för nu. Och har vi någonting vi ska runda av med, Naomi, som du tycker? Det här blev väldigt späckat och ganska rappt avsnitt. Det var mycket jag ville försöka få sagt. Och jag hoppas att jag också har klargjort lite frågor. Och jag kan också lägga till att om man vill höra mer om det här, så har vi alltså som sagt pratat om bioidentisk progesteron, jag vet inte hur många gånger, men då senast med Angelica Lindén Hirschberg. Vi tog upp det med Hilde Löfqvist. Vi hade frågor med Natalia Kroos i 301 där vi pratade om avsluta hormonbehandling. Och gillar man Naomi så finns hon som sagt på vomni.se, och dessutom så finns det andra avsnitt där Naomi har bidragit, det vill säga 248, 283, 295 och 264 bland annat. Naomi, jag vill bara ta jättekort här. Jag vet att vi har gått över tiden, men jag upplever, nu läser inte jag i de här forumen dagligen eller så, men jag upplever att det ofta finns sån aggressivitet. Man är så arg, man är besviken, man tycker liksom läkarna inte lyssnar, och så blir det lite vi och dem. Hur kan man komma runt det här så att vi liksom får lite positivare klimat rent allmänt?
Mm. Nej, men jag håller med dig, och så jag ser ju också detta i de här sociala forumen som finns, och det gör ju mig som läkare väldigt ledsen att se hur liksom illa man pratar om läkare. Man måste ju ändå komma ihåg att jobbar man inom vården så har man ju i grunden ett väldigt starkt intresse och en önskan om att hjälpa. Det är liksom hela grunden till varför vi har valt det här yrket. Och jag tror inte där finns egentligen liksom ett hat på det sättet som jag upplever att det beskrivs. Att man liksom, man vill verkligen inte hjälpa, man skäller ut, man liksom skuldbelägger. Jag tror egentligen inte att det finns där, utan i grund och botten vill vi hjälpa. Sen blir det fel på grund av den här väldigt komplexa situationen, så som den är i Sverige just nu, med hormonbehandling och de olika typerna av hormonbehandling. Men jag tycker att det är synd, för jag tror att vi alla hade tjänat på att ha liksom en vänligare ton. För då tror jag också att vi som vårdgivare hade kunnat se det lite mer nyanserat och inte vara så hårda mot patienterna. Vi känner att vi inte kan liksom hantera en situation med läkemedel som vi inte har erfarenhet av.
Nej.
Så jag tror att alla tjänar på att liksom egentligen ta ett steg tillbaka, både patienterna som känner sig dåligt behandlade, vilket är fullt förståeligt, men också egentligen vi som läkare, att inte skuldbelägga våra patienter när vi inte känner att vi har kontroll.
Mm.
Jag tror att det skulle kunna vara vägen.
Nej, men jag tyckte också att det som Hilde sa där, att det är viktigt att man också jobbar i nätverk och att man vågar referera patienter till andra kunnigare kollegor när man inte liksom riktigt har verktygen i sin erfarenhetslåda, så att säga. Och lika väl det här med att man inte tittar på hur väninnan eller någon annan har fått dittan och dattan och jag får inte och min läkare är dum i huvudet eller vad det nu kan vara. Det är allvarligt och komplext liksom.
Verkligen, jag håller med. Och att jobba tvärprofessionellt, alltså mellan olika specialiteter, det är ju enormt bra och enormt viktigt.
Jo, och här tycker jag ju att ni allmänläkare verkligen fyller en funktion också, i och med att det är så mycket som kan spöka i den här tiden i livet, så är det inte bara det här med hormoner av och på och hit och dit, utan det är så mycket annat. Och det är lätt när vi pratar så här att få och låta som det är hormonerna som är grejen. Tvärtom, de flesta tar dem inte överhuvudtaget, och då behöver man annan typ av hjälp och stöd kanske.
Verkligen.
Jag har lagt en hel del länkar på klimakteriepodden.se anslutning till det här avsnittet, och jag har nämnt ett gäng olika avsnitt som är intressanta att lyssna på. Och i nästa avsnitt så lovar jag att vi ska inte prata så mycket om bioidentisk progesteron, tror jag. Naomi Flamholz, tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag.
Tusen tack också.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.